ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Då har jag valt ett tema som heter dåtid och nutid, för det var nämligen så här att jag läste flera böcker efter varann som utspelar sig på två tidsplan, alltså i nutid och ja men dåtid. Och jag ska börja med den absolut, alltså en av de, ja, om jag säger att jag läser väldigt, väldigt mycket, så skulle jag vilja säga att den här ligger på 10 i topp av det jag har läst. Den heter Hästpojkarna av Johan En. Och av någon underlig, outgrundlig anledning så är den utgiven som ungdomsbok. Men det ska man ju strunta blankt i och bara läsa. Det här är ju en mångbottnad roman som utspelar sig i nutid, alltså 2014, ganska nutiden då. Och under åren 1926 till 1937 i dåvarande Tjeckoslovakien och Tyskland. Och det här är en stark och sorglig och hjärtskärande och viktig berättelse om två barnhemsbarn, Janek och Sasha, eller Alexander som han heter, som först tar sin början i Tjeckoslovakien på ett barnhem som de här två pojkarna rymmer ifrån. De är väl i 12-årsåldern när de rymmer. De rymmer till Berlin för att ta jobb på en cirkus. För framförallt Sasha är väldigt, väldigt duktig med hästar. Ja, det är ju Janek också, men det är som att De är hästviskare nästan, alltså Janek speciellt. Samtidigt så i nutid så får vi lära känna en ung hemsamarit som heter Anton. Hans område är Tantolunden i Stockholm och han har blivit varnad för en av sina brukare då. Det är en ensam, arg, gammal man som lever sitt liv i köket. Han badar till exempel hellre i en badbalja på köksgolvet än att han tar en dusch i badrummet, till hemtjänstpersonalens förtvivlan. För det är ju lite bökigt att baxa hinkar med vatten och sådär när det finns en fullt fungerande dusch. Men det här är alltså Sasha, eller Alexander. Och han har ju hunnit bli i 90-årsåldern och han pratar inte, utan han kommunicerar genom att stöta sin käpp i golvet. Men det upptäcker inte Anton de första gångerna han är där. Men så småningom så upptäcker han, när han då frågar saker, ett ja då är det ett dunk, och är det ett nej så är det två arga dunk till exempel. Så småningom så börjar ju också Alexander prata, men det tar ett tag. Han ser ju i vardagsrummet, Anton, att det ligger brev och foton, och Antons nyfikenhet växer. För vad är det Alexander döljer, eller är det någonting han döljer? Vad är det han inte vill prata om? Och Anton, han rider varje, så fort han får en chans, så det finns ett ridstall där i Stockholm som han brukar rida på. Och han inser att Sasha också är intresserad av hästar, för det är ju foton på hästar bland annat. Bland annat ett väldigt fint foto på Sasha och Janek på en väldigt vacker häst. Och det här gör att isen inom Alexander börjar tina upp, och han kan så småningom berätta sin historia för Anton. Och vilken historia! Alltså det är helt magiskt. Och samtidigt så brottas Anton med sina egna problem, för han har precis träffat någon som skulle kunna bli den stora kärleken, men frågan är ju om han ska våga. Och jag vet ju, jag följer ju Johan En på Instagram, så att jag vet vilken otroligt ordentlig research han gjorde när han skrev den här boken. Han åkte till Berlin och han besökte olika platser där han tänkte att de här pojkarna skulle vara, och olika händelser, för det här är ju då strax före andra världskriget, och man hör ju, man ser de här brunskjortorna på gatorna och man ser de skanderande rösterna där ingen som är oliktänkande egentligen ska få finnas. Så att det är en fantastisk historia som jag skulle ju vilja att alla på gymnasiet läste den också, men alla ska läsa den tycker jag, även vuxna. Hästpojkarna av Johan En. Egentligen så är det ju ofta så här att de här böckerna som utspelar sig både nu och då, det har ju ofta hänt någonting väldigt hemskt i dåtid. Och den här boken då, som heter Min mammas hemlighet av Nicola Scott, har en huvudperson i nutid. Hon heter Adele. Hon har vuxit upp i London med sin 4 år yngre syster Venetia och brorsan Jazz. Och så mamma och pappa. Men hon har alltid haft ett väldigt komplicerat förhållande till sin mamma Elizabeth. För Venetia och Jazz har varit mammas gullegrisar ungefär. Men Adele har alltid känt sig lite utanför. Så att hon har haft sin pappa då, så att hon har fått ty sig till honom. Adele är 40 år och hon har alltid känt sig otillräcklig. Och dessutom så vill hon bli bagare och genomdrev den drömmen, alltså, eller konditor. Och det följer ju inte heller mamman på läppen. Mamman dör egentligen i förtid, och när det då har gått ett år så ska de ha en slags, vad ska man säga, ja, det blir en minnesdag. Och de har förberett hemma då för att kunna ha den här minnesdagen, minnestillställningen i föräldrahemmet där pappan bor kvar. Och det hör att telefonen ringer i den fasta telefonen i mammans arbetsrum som pappan har lämnat orört. Och den man som vill prata med Elizabeth Harrington, alltså Addis mamma, och han lyssnar egentligen inte på vad Addie säger, utan han säger att ja, varför har du inte hört av dig? Jag har hittat ett brev och men Addie, hon säger att hon tänker att det är en felringning, för att ja, den här personen pratar ju helt rappakalja i hennes öron. Och lite senare samma dag då så ringer det på dörren och Venetia öppnar, och där står det en kvinna i ungefär samma ålder som Addie. Hon påstår att Elizabeth är hennes mor och säger att Addie är hennes tvilling. Och de är ju för det första inte ett dugg lika varandra. Men ingen av dem tror ju på det, alltså varken Addie eller... Men pappan bleknar och ja, det händer någonting med honom. Han svimmar av helt enkelt. Men den här kvinnan, hon ger inte upp, och hon har ju fler upplysningar och hon söker upp Addie, och då börjar Addie nysta bakåt, för att då visar det sig att mamman har varit med om någonting väldigt, väldigt grymt i sin ungdom. Den här bygger ju delvis på sanna händelser när ogifta kvinnor under grymma former tvingades lämna bort sina nyfödda barn. Och när vi då lär känna Elizabeth bättre så förstår vi ju också vad som ligger till grund för den här dåliga kontakten med Addie. Mycket, mycket bra. Mycket berörande. Min mammas hemlighet av Nicola Scott. Och sen har vi en av mina favoritförfattare som först nu börjar bli översatt. Så att det finns väldigt många bra böcker att se fram emot, av Elizabeth Buchan. Eller Buchan, B-U-C-H-A-N stavas i alla fall hennes efternamn. Museet för krossade drömmar. Och det ligger i Paris, det här museet. Och det är Laure som har skapat det här museet, för hon menar att människor som donerar sina saker till museet, det kan vara en mjölktand eller en brudslöja eller en siluett av ett manshuvud eller en vas, att det kan vara ett sätt för människor att hantera någonting som inte har blivit som man har tänkt sig i livet. Och för Laura så har det inneburit oförmågan att glömma en livslång kärlek. Och jag måste säga att jag fick lära mig mycket om hur svårt det kunde vara att leva i forna Tjeckoslovakien under kalla krigets dagar, särskilt om man inte tyckte som regimen. För Laure arbetade då alltså i sin ungdom som au pair i en välbeställd tjeckisk familj, och hon får mer insyn än vad hon har räknat med i samband med att hon går med barnen på en marionettteater i Prag 1968. För där träffar hon för första gången en kille som heter Thomas, och han är med i ett förbjudet rockband som heter Anatomi. Och de här rockbanden förbjöds i Tjeckoslovakien på grund av att rockstjärnor såg som oliktänkande och samhällsfientliga. Och sen kunde de ju baka in texter i sina låtar också som var anti-regimen. Och Thomas, han utsätter sig också för risker eftersom han pratar och umgås med en utlänning. För Lore är ju fransk-engelsk och den här familjen hon arbetar för, de har fått specialtillstånd av den kommunistiska regimen i Prag att ta med henne från Paris till Prag. Och frun i huset, Eva, hon hade mått betydligt bättre av att få stanna i det mer öppna Paris. Men hon måste ju följa med sin man. Hon lider av svår psykisk ohälsa, så till sist så lämnar hon knappt sitt rum. Så Lore, hon gör ju snart betydligt mer än sköter barnen. Hon vet inte riktigt vad deras pappa Peter sysslar med, men mer än att han är högt uppsatt vid ett läkemedelsföretag. Men det förstår vi ju att det är ju bara en täckmantel för någonting helt annat. Och till sist så blir tillvaron ohållbar för det som för Lore och Thomas. Och de bestämmer sig för att fly. Och Lore som har ett pass, alltså ett engelsk pass. Hon kan ju på ett mycket enklare sätt fly än vad Thomas kan. Men det är en bra historia och Elisabeth Buchan, hon är en smart författare och som läsare så förstår jag ju att det inte bara dockorna som är marionetter. Museet för krossade drömmar av Elisabeth Buchan.